Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Den här avsnittet presenteras i samarbete med ett ömsesidigt beslut från mig och Noah. It's time to get rebel! Ja, det finns ju ömsesidiga beslut och sen finns det ju ömsesidiga beslut,
så eller hur? Så är det. Det här är en ömsesidig podcast i alla fall.
Jag tror att den här podcasten är mer ömsesidig än vad beslutet om att Yver Rössler skulle få gå från Malmö var.
Han heter fortfarande Ove.
Ja, Ove Rössler skulle gå från Malmö.
Det tror jag också. Däremot måste jag ge honom att på presskonferensen när de väl aviserade då att din nyhet om att han skulle lämna MFF stämde, så hade han en ganska genomtänkt strategi för hur det här skulle löpa efteråt. Därför att han var ju, det var också en trestegsraket typ, att han började med att förklara att han var väldigt stolt och glad över allt de hade gjort i MFF och alla de här då liksom lite luddiga diskussioner de ska ha haft under hösten. I steg två så sa han att han bad media inte spekulera så mycket.
Exakt.
I vilka skälen var till att
undra
han
blivit
så här. Och i del tre så sa han att han ville berömma media för att de hade gjort ett så himla bra jobb och varit ärliga mot honom.
Framförallt tackar han de lokala journalisterna för ett bra samarbete.
Precis. Vilket ju då paketeras till att eftersom jag tycker om er och vi har varit schyssta mot varandra så behöver ni kanske inte kolla så jättemycket mer på det här med varför jag går.
Så var det ungefär då. Nej, men det är klart att man kan ju se på så här är det. Det här är såklart inte ett ömsesidigt beslut.
Nej, det är klart inte.
Malmö har ju, vet ju att de kan inte gå in med i 2020 med en tränare av Ove Rösslers kaliber. Med tanke på att hans ledarstil är ganska omodern, om man får uttrycka det milt.
Ja, det är väl vi har ju varit inne. Du och jag har fått höra i alla fall.
Jag var inne på det tidigare, att jag skrev ju det i en krönika också, att det går liksom inte att ha en management by fear-filosofi där man skäller ut spelare till höger och vänster och i vissa fall har gått över gränsen. Så att jag tror, men samtidigt så tror jag också att Rössler inte är direkt, vad ska man säga, han är väl, det är klart han hade velat fortsatt, men jag tror att med tanke på hur det blev och den här att han har den resultatraden han har, med tanke på vad de kommunicerade på presskonferensen och att Rosenberg ska sluta nu, det kan bli svårt att ersätta han, så tror jag att han kommer nog få ett rätt hyfsat jobb ändå, men det kan nog dröja ett tag för att det CV som han lämnar efter i Malmö är ju ganska bra, resultatmässigt.
Verkligen.
I alla fall. Däremot så lyckas han ju inte med det som Allan Kuhn lyckades med och Magnus Persson lyckades med, det vill säga att vinna SM-guld och ta en titel. Så han är ju titellös faktiskt, men det är ju ett väldigt bra facit han har genom att ha tagit Malmö till Europa League två gånger.
Ja, och Europas League-slutspel två gånger till och med. Men det är ju väl så fortfarande att det där kommer ju, det där att han inte vann SM-guld, det är ju såklart det enda resultatmässigt som går att hålla emot honom egentligen. I övrigt så är ju resultaten väldigt, väldigt bra. Han har en extremt hög vinstprocent och han har många skalper mot bra lag i Europa. Jag håller ju med dig om att tidpunkten är väldigt läglig för Malmö FF att byta tränare. Jag tycker att det, däremot är jag inte säker på att det fanns en så himla stor enighet bland de som fattar besluten om huruvida han skulle gå eller inte. Att jag tror inte att det var bara upp till Daniel Andersson det här riktigt, utan att det var en sammanlagd bedömning från flera olika krafter där i klubben som mer eller mindre kom överens då om att det var det här vägen de skulle gå. Det finns också kanske en poäng i att det är ett lag som faller samman nu, eller som liksom upplöses nu när Rosenberg försvinner. Det är, det är ett lag präglat av Marcus Rosenberg fortfarande. Och att när ett nytt lag ska skulpteras så kanske det finns en vits i att det är en ny tränare som gör det också.
Exakt.
Vi återkommer lite till MFFs tränarjakt alldeles strax.
Det ska vi göra.
Det namn som kanske hade varit mest attraktivt för dem att dra loss i Sverige, i alla fall som jag ser det, att köpa loss på något sätt. Det här är en väldigt vild spekulation. Ja. Det hade ju varit Stefan Billborn från Hammarby.
Ja.
Och kanske då tillsammans med Joakim Björklund. Det hade nog kostat en del, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, det tror jag.
Men eller Billborn i alla fall, är på väg att förlänga. Kunde du också berätta här idag?
Ja, precis. Vi ska bara ta den snabbt. Så att Billborn är ju nära att bli assisterande tränare till Rickard Norling i Malmö. Men som Norling, eller om det var Billborn som sa det när jag pratade med honom om det. Det här var ju ganska många år sedan, så sa de att nej, det räckte nog med en stockholmare i Malmö. Så, att, men, så den kopplingen är ju ganska väntad att göra. Men däremot så tror jag inte Stefan Billborn hade liksom kunnat, och Jocke Björklund hade lämnat Hammarby nu. Det hade ju blivit helt fel både för dem och för
Absolut, Malmö. Det är väl enda att MFF är enda klubben i Sverige som har pengar nog att dra loss en tränare från en annan svensk klubb som faktiskt vill ha. Men för Hammarbys del och för Billborns del så känns det ju gjutet att han ska fortsätta där.
Ja, verkligen. Och det är ganska skönt när man snackar med Billborn också. Det var några som reagerade på det på Twitter här. Att det är liksom inga krusiduller när man ringer. Vissa tränare kan man ringa och så har man uppgifter på att du ska gå till den här klubben och du ska förlänga eller du ska sluta, då kan de säga inga kommentarer eller nej, men det kan jag inte kommentera. Men Billborn säger, vi har haft två möten här och på det andra mötet så ritade Henrik Kindl upp på en whiteboard kronor och ören liksom. Ja. Och sen skulle de mejla ut ett kontraktförslag. Och det känns jäkligt mycket Stefan Billborn och just som han sa också, han har en speciell stockholmska som man slänger sig med.
Han kan också vara väldigt detaljrik sådär, exakt vad som har hänt. Du säger att vi berättade att Kindl har ritat på en whiteboard. Ja. Det var nästan så att jag förmodligen att han inte berättade vilken färg det var på whiteboardpennan för att det är sån detaljrikedom. När jag ringde honom senast också så vi pratade om, skulle ställa några frågor om att Zlatan hade klivit in i Hammarby då. Ja. Då var det liksom så här, jag fick reda på det, jag var på väg in i duschen.
Ja. Ja, men det känns mycket mer. Men det är såklart jätteviktigt för Hammarby att få liksom den kontinuiteten och hans kontakt går väl ut om ett år tror jag, så de förlänger väl säkert med 2-3 år till. Ja. Och det är ju alltså det som han och Jocke Björklund har byggt upp i Hammarby, finns det ju det är ju väldigt skickligt gjort och sen finns det ju väldigt mycket mer att bygga på. Jag tror inte de är klara än. De har ju själv sagt att de ska försöka implementera det här mer spelet där de kan spela det offensiva som vi såg på slutet och samtidigt ha den här defensiven som de kanske inte hade i början av säsongen. Så att,
men som blev allt bättre, va?
Ja. Nej, och Hammarby gör ju såklart helt rätt att förlänga.
Förlänga med honom, det tycker jag också. Det händer saker i en annan Stockholmsklubb också. Det händer väl saker i Djurgården också. Om jag inte missminner mig eller om jag inte har helt fel så är eller ska Kim och Tolle åka över och besöka Graham Potters Brighton här för att titta på.
Spännande!
Göra en sorts studiebesök. Ja. Det berättade Kim Bergström för någon månad sedan i alla fall och de sa att de skulle göra det i december.
De har ju varit i Tottenham hela klubben tidigare, gjort ett studiebesök där och varit runt på anläggningen och kollat där.
I Potters fall så finns ju även en lång historia. De slogs ju mot varandra i tabelltoppen av Division 1 för 7-8 år sedan. Bergstrand och Lagerlöf och Potter, och jag lärde väl känna varandra där och då tror jag. Mm. Så att jag tror att de har en lång historia och de hade gjort upp med honom om att åka över dit. Det var ju dock inte Djurgården jag syftade till, utan det var AIK där Jens T. Andersson
precis
har tackat för sig som klubbdirektör, och det blev ingen långvarig session för honom den här gången. Han efterträdde Mikael Ahlerup efter ett långt vakuum där AIK utannonserade att man skulle ersätta Ahlerup med en klubbdirektörsroll istället för en vd-roll. Mm. Och det tog oerhört lång tid att hitta en person för den rollen. Och Ahlerups sorti från AIK var ju omgärdad av ganska mycket bökigheter också. Det fanns krafter som ville ha bort honom, det fanns krafter som gärna ville ha kvar honom. Mm. Det fanns en hel del schismer i bakgrunden av olika karaktär. Rådde väl rätt mycket oklarhet kring det.
Men det säger väl en del också om det här, hur svårt jobbet är som vd och klubbdirektör i AIK. Senast det funkade bra med en klubbdirektör i AIK var ju när Stefan Hatten Söderberg var där, men han fick ju också lämna under liksom uppmärksammade formen. Det är som det blir alltid om du sitter på den stolen, vd-stolen eller klubbdirektörstolen i AIK, det är ju en katapultstol som Jens T. Andersson var inne på när han tog det här jobbet. Och det känns som du kommer alltid att liksom fasas ut på grund av någon politik eller på grund av någon maktkamp eller något sånt blir det, för att du har en så framträdande roll i en klubb som AIK där det är väldigt många som ska ha åsikter och väldigt många som vill ha ditt jobb. Så att det är klart att men att Jens T. Andersson skulle lämna så här tidigt, det trodde man ju inte.
Nej, problemet med den rollen är att det är den mest politiska rollen i AIK.
Precis.
Att du måste ta ställning i frågor som kan splittra
supportrar, grupperingar.
En supporterbas som också drar åt olika håll i olika frågor. Och det här kändes som ett typexempel på det, att han, precis som andra, har tvingats vara den som klär skott för beslut eller uttalanden eller ställningstaganden eller ståndpunkter eller reaktioner på saker och ting som en Björn Westrum inte behöver göra. Nej. Eller som personer med andra ledande ställning där inte behöver göra. Det har ju till och med varit så att man har kommit åt, tror jag, från vissa håll och kanter, Leif Karlsson, som jag varit ungdomsansvarig väldigt länge.
Och Leif Karlsson var
för det är också en politisk roll. Han ska liksom, han ska implementera en eller annan strategi åt det och det hållet med de och de värdena, och då finns det olika krafter i AIK som vill olika saker. Men på det, med det sagt, så liksom, partiledarrollen i AIK, vilket det här ändå är oerhört utsatt. Det är väldigt, jag har väldigt svårt att se att det ska komma in någon med de diplomatiska tentaklerna
som
klarar
sitta väldigt
det där.
Länge.
Alltså, det är nästan så att liksom, det, som klubben funkar, att ska det ens vara en sån roll? Alltså, förstår du vad jag menar? Att det borde vara uppdelade i mindre funktioner nästan, samtidigt som du måste ju ha någon sammanhållande kraft.
Ja, ja, så är det ju. Och sen är det så här också, just det var väl F. Karlsson lite grann som försökte tryckte in Jens T. Andersson här, som lobbade för honom i alla fall. Och han, F. Karlsson har ju slutat nu också. Och Jens T. Andersson gör detsamma. Men samtidigt var det så här, när Jens T. fick supportrarna emot sig, det här banderoller, alltså, men då... Det har vi ju sett tidigare, om du får så stora supportergrupperingar emot dig så är du körd och då kan du liksom inte jobba. Och det var det han sa i intervjun som jag gjorde med han också, det stämmer ju liksom. Att, och det var ju, om man ska titta på det rent krasst, så var det ju efter det här uttalandet han gjorde att han skämdes över AIK när den här banderollerna kom mot poliserna som var ju rätt vidriga banderoller. Och han, det förstår man att han var tvungen att ta avstånd med tanke på sponsorer och friends och alltihopa. Så att det var han var tvungen att göra. Men det var ju efter det som det här eskalerade banderoller och alltihopa.
Poliserna,
det är...
poliserna som då ja. Åtalades för dödsskjutningen av Erik Torell, ska vi säga.
Som hängdes ut.
Precis. På, med banderoller på friends. Och ja, nej, det var ju den händelsen helt enkelt som splittrade det här på något sätt.
Men frågan är vem vill ta det här jobbet nu? Man ser liksom ingen kandidat som bara kliver in som given. Det är ju ett ganska
svårt. Nej, vid sidan av Bo Rössler kan jag inte komma på någon.
Exakt.
Hade varit
Magnus Persson kanske är sugen.
Han vandrar vidare. Nej, det är väldigt svårt att komma på vem det skulle vara. Det är...
Nu är det ju Håkan Strandlund som är TF-vd.
Precis. Och han är ju ekonomichef sen tidigare och känns ju inte som att han är jätte... Nej, han ger ingen, jag känner inte honom, men han ger inget intryck av att vara sugen på den typen
på klubbdirektör. Nej, det kanske han inte är. Men annars är han väldigt populär, tror jag, i klubben.
Ja, det är han, det har jag förstått som också.
Men om han är sugen på att vara klubbdirektör, det är en helt annan sak att hålla på med ekonomin och hålla på med ganska mycket andra frågor.
Ja, precis. Det är, som sagt, jag tror att även om man är populär på förhand så ställs du inför de här skarpa lägena som till exempel Jens T. Andersson gjorde här då, där han behöver hålla kursen i någon fråga någonstans, så kommer det provocera delar av klubben. Och om det då är supportled eller andra delar. Liksom. Så, och då spelar det då ingen roll vilken popularitets liksom, mängd du kommer in med i jobbet. Nej. Utan tar du de besluten så kan du lätt i vissa ögon då förvandlas till en kraft som motarbetar, om det nu är den fria supportkulturen eller vad det nu är för någonting.
Ja,
så att jag tror att det är en tuff uppgift från början för vem som än tar den. Lät väldigt uppgivet det här, som att vi helt enkelt dödförklarar klubbdirektörsrollen i AIK. Det var inte riktigt mer än, men mer eller mindre konstatera då att
det är en tuff roll. Det kan vi konstatera. Och jag läste något citat där jag fick liksom känslan av att de kanske inte är säkert att de ska ha kvar klubbdirektörsrollen, eller kanske de tar en vd-roll bara, eller liksom. För precis. Man tänker på att AIK ska spara 12 miljoner också nu. Med tanke på att de inte kom till Europa och sådär. Då kanske man kan skära ner på den och bara ta en vd-roll. Jag vet inte. Jag fick den känslan. Det är inget som jag grundar på fakta. Jag fick bara den känslan när jag läste citat från några... Ja, men från ordförande och TF-vd där.
Precis.
Vi får väl återkomma till det och se vad som händer.
Ja, för det som är märkligt med den här, vi kan väl ta det snabbt då. Strandlund var ju tillförordnad vd i AIK mellan november 2017 och juli 2018.
Ja.
Och det var ju den perioden som följde efter det här. Mycket uppmärksammade, jag vet inte om du minns hela bakgrundshistorien här, men det var ju då att Per Bystedt skulle bli ny ordförande.
Jo, det minns jag.
När han var på förslag från valberedningen som ny ordförande, så hette det från ganska många källor som jag har i alla fall, att håll ett öga nu på vad som händer med Mikael Ahlerup, för att det finns en plan här för att Mikael Ahlerup ska bort. Det hette det ganska långt innan Bystedt fick jobbet.
Ja.
Och jag träffade Bystedt i två separata intervjuer i samband med att Bystedt blev vald till ordförande. Där han bedyrade att han hade ingen plan på att göra överhuvudtaget, och Mikael Ahlerup och han hade känt inte varandra, skulle lära känna varandra, skulle hitta samarbete.
Ja, det kommer jag ihåg, exakt.
Och han avfärdade då de här spekulationerna om Ahlerups framtid som att det var typiskt för den typen av rykten som uppstår i nätmiljöer och AIK-forum och så vidare.
Och vad hände?
Ja, och sen på hösten där, så, eller det var på våren till och med, så 2017, ja, strunt samma, någon av dem, så 2017 var det, så fick ju Ahlerup gå. Eller det aviserades att man skulle göra en omorganisation.
Så var det.
Och det var ju den omorganisationen som ledde fram till att vd-rollen slopades.
Så
och då
det.
Fanns det hipp som happ ingen roll för Ahlerup längre. Och det där är ju besynnerligt liksom då, att det hette så på förhand och det förklarades bort som spekulationer och sen gick det inte jättelång tid. Och det som var grejen med det tycker jag också var då att Nalerup väl var flyttad på när man hade aviserat om organisationen, så tog det ofantligt lång tid att hitta personer som skulle jobba i de här rollerna istället. Så att det gjordes ju inget arbete för vem som skulle rekryteras in av allt att döma.
Så det kändes
innan
som...
man gjorde omorganisationen. Omorganisationen kändes ju då som ett svep.
Det som du har fått berätta till, det stämde ju.
Lite grann, ja. Det, liksom, eller lite, ganska mycket till och med. Att omorganisationen skedde för att få bort Nalerup från, från den här videon. Så att den här gången kan man ju hoppas för AIKs del då, att när man väl tillsätter en ny klubbdirektör eller vd så är det för att man tror att den rollen lämpar sig bäst i AIK.
Exakt.
I första hand. Kanske inte är en produkt av en lite framjuxad omorganisation. Då.
Exakt.
En annan stor nyhet den här veckan, den största är fortfarande MFFs avancemang i Europa League, och Rösler, vi kommer tillbaka till det. Det är ju det som
Kalla fakta
redovisade i igår var det, va? Till och med tisdag när vi spelade in det här, i måndags sändes det programmet om Kingsley Sarfo, och programmet heter Guldkalven. Och ja, har du sett det?
Ja, jag har sett det. RH var mycket bra jobb av Andreas Sundberg får man säga, men alltså vad som kommer fram, det, ja herregud, man mår ju nästan dåligt när man hör dels hans agent Niklas Strand,
som
Strand som menar på lägger skulden på eller brottsoffret, de menar på att de har haft mycket kul och så jäkla synd där inte om henne. Det är ju det är ju vidrigt att höra att de snackar så. Men det är just sen att han har varit så utstuderad och liksom jagat minderåriga. Alltså nej, det var, man mådde dåligt av att se det, och dåligt att det var så lite förståelse från ja men Strand och Sarfo, så att nej. Ja, ofattbart är väl.
Ja, jag har inte sett programmet själv, nej. Men jag läste då sammanfattningen av det som hade sänts i mångt och mycket, och det mest slående citatet av alla var väl kanske att de beklagar sig över att det är tufft att hitta en ny klubb till honom.
Ja, exakt. Ja, precis.
Och det var liksom en affärsmässig kall syn på hela förfarandet så att, som kändes ganska dyster. Jag tror att vi har sett det sista av honom i svensk fotboll.
Jo, du. Det kan vi nog slå fast ganska hårt. Men sen är det också den här frågan, vad visste alla? Och att det var liksom att de menar på att Sirius kanske visste mer men ville inte säga tillräckligt mycket för att de skulle få mer pengar och skulle kunna sälja honom och sådär, men jag vet inte, det känns också så här att ja, Malmö borde kanske ha gjort lite bättre research.
Samtidigt så är det svårt, det är, liksom, det är en ganska grov anklagelse att rikta mot någon, och även om det var lagkamrater eller andra i Sirius som misstänkt att någonting stod rätt till, så är det ju liksom fortfarande rätt lång väg därifrån till att antingen gå till polisen och säga att det här känns fel, eller
nej, men alltså,
att de har pratat med honom vet man ju inte. Det är möjligt att många har gjort liksom.
Men jag vet ju att AIK, Djurgården och Hammarby också scoutade honom, och jag vet att AIK drog ju öronen till sig ganska snabbt. Då handlade det inte om det här, då var det ju mer struligheter i övrigt och som de tog reda på hade hänt liksom tidigare, att det var allmänt strul kring honom, och det hade ju de fått reda på. Och sen är det ju så här också att hade jag varit klubb och scouten och sånt där för en klubb som Malmö som ligger så långt ifrån Uppsala, så här, liksom hade kunnat ställa på frågan, okej, Uppsala ligger 6-7 mil från Stockholm, varför har inte liksom AIK, Djurgården och Hammarby var med och huggit på den här spelaren.
Ska säga att Sarfo slog igenom ganska snabbt också. Han kom just från lägre divisionen när de var i Superettan, och det gick 1,5 år och så var han plötsligt värd 13 miljoner. Exakt. Det är en sak som har glömts bort i det här, är att han är den dyraste övergången mellan två allsvenska klubbar genom tiderna.
Ja,
helt 13 miljoner kronor. Ja. Så att det var ju ett stort köp av Malmö FF som gick fel.
Men sen är det ju, får man säga också samtidigt, det är lite, om Sirius visste om det så är det ganska cyniskt och inte liksom.
Jag håller det fortfarande som svårt att anklaga Sirius för att de skulle vetat allt eller att de visste allt. Det är liksom, jag menar, det är som sagt, det är en grov anklagelse, och hur konkretiserar du att du vet det här? Liksom? Det är ju svårt att säga att du vet det här. Nej. Det behövs ju såklart en juridisk prövning av sånt här för att man ska kunna klistra sånt här på en person. Det är väldigt knepigt annars. Jag tycker att en annan vinkel i det här då, som jag såg efteråt, som var då en sorts kritik mot Svenska fotbollsförbundet som ville försöka neutralisera Sarfo och göra honom svensk medborgare, för att han skulle spela för landslaget. Jag tyckte väl kanske att den kritiken kändes lite farfetched att sådär, att ja, ni borde ha gjort bättre research. Men ingen annan hade koll på de här grejerna heller. Nej. Att de deras intresse ska de titta på de fotbollsprestationerna såklart i det här, ja, fallet, och liksom, är han strulig vid sidan av eller vad är, mm, okay, när det kommer den här typen av brottsmål uppdagas, då är det väl en annan sak.
Exakt. Man, ja, där känns det också tycker jag lite, alltså Svenska fotbollsförbundet ska ju inte lägga 13 miljoner på honom och köpa han, vilket Malmö ska. Då kanske, precis, man kanske ska göra sin research bättre,
men det blir lite
det är samtidigt svårt också om Sirius mörkar, eller vad man ska säga, för Malmö FF. Ja, det är om sådana här saker. Det, nej, det är ett jättesvårt
case.
Men det vi kan konstatera är att det var en väldigt, det var obehagligt att se dokumentären med tanke på vad de sa och just Sarfos sida där som försökte skuldbelägga offret. Det var, mådde man illa när man såg.
Jag såg även att det uppstod en del diskussioner i kölvattnet av det här om då den här, de här agenternas förehavanden som tog honom till Sverige och som använder honom då som, ja,
det är så alltså Soccer Services,
Soccer Soldier, heter det,
Soccer Soldier, precis. Mm.
Och det var en del personer som efterfrågade mer granskningar av hur afrikanska spelare framförallt och hämtas till Sverige och så vidare. Jag gjorde dubbla sådana i förra vintern. Ja. Kan passa på att puffa för det en gång till här då.
Exakt.
Finns två delar på som ligger på Expressen. Och jag tror den ena heter De drömmer om Champions League men hamnar här. Och den andra handlar om Lomal Abdo som var i Värnamo, Kalmar och Mjällby. Men, och som egentligen sätter fingret lite grann på de här, den här industrin som man får kalla det. Ja. Vi tar oss vidare till MFF.
Ja, för att det var ju positiva nyheter kring MFF också. Seger mot FCK tycker jag imponerade väldigt. Jag tycker att Rasmus Bengtsson är strålande som vanligt. Och det är lite märkligt hur man kan få den här stämpeln just som vi har pratat om tidigare. Att han inte har fått chansen i landslaget. Han fortsätter att dominera som hela Malmö gjorde och vann mot FCK igen. Och tog sig vidare till Europa League. Ruskigt starkt gjort.
Ja, det var ju en sån här insats som känns som att just att de går head to head med laget som så tydligt är kontrasten, ja, i kampen om vem som är Skandinaviens största klubb. Och jag tycker inte att det gick att undgå känslan av att om det nu, hur ska man bedöma det här maktskiftet på något sätt? Det är klart att FCK har oändligt mycket större resurser fortfarande, ja, och en lång historia av att lyckas ut i Europa och sådär. Mm. Men det fanns någonting symboliskt i att MFF kuskar över sundet och bärgar de där tre poängen i ett så avgörande läge. För, ja, det hade ju räckt med att Dynamo Kiev slog Lugano så hade FCK varit ute.
Och det
så att de var inte att de kunde spela av matchen, utan allt stod på spel.
Ja.
Och i det skarpa läget då så var det MFF som vägde tyngst.
Ja, imponerande.
Det tycker jag var coolt, verkligen. Och såklart också, det går ju inte att undgå att Marcus Rosenberg får en sagolik avslutning på, ja, sin fotbollskarriär med en väldigt framgångsrik höst för
Det märks att han kommer sakna fotbollen. Vissa så här som Andreas Isaksson och Kim Källström och så här, man och Jonas Olsson.
Ja, de nästan pustar
så
ut.
Liksom, åh, nu är det klart. Ja. Nu ska vi göra något annat. Men Marcus Rosenberg känner att det här gör ont att sluta spela fotboll för honom.
Ja, och det har väl, han var ju så förbannat bra på slutet, ja, också.
Att, och snacka om att sluta på topp.
Ja. Ja, verkligen.
Han
hade ju varit en av allsvenskans bästa anfallare nästa år också.
Ja, han skulle ju spela landslag de senaste 5-6 åren.
Ja, ja visst. Nej, det är en fin svensk fotbollshistoria,
verkligen,
får man säga, Marcus Rosenberg i MFF. Vi pratade väldigt mycket om det här om avsnittet, att, ja, man avundas den. En supporterhjärta avundas att uppleva honom som spelare.
Mm.
Det som hände kvällen innan den här matchen, då, ska vi gå till det,
ja,
så var det ju att, vi ska ta det här i korthet då, därför det var fortfarande inte så jättestora reaktioner, men det var så några små reaktioner som både du och jag hade la märke till och, ja, ville ta upp här kort. Nej, men det var ju så att vi hade julfest med Expressen sportredaktion på onsdag kväll.
Ja,
vi hade i alla fall ute och åt mat och när jag vände mig om plötsligt så var du borta.
Ja.
Och så var du borta i 30 minuter.
Ja, lite mer var det.
Ja, ännu mer kanske. Och jag trodde att det som vanligt hade blivit för full och tvungen att gå hem, fast vi knappt hade börjat.
Ja.
Men sen så kom du gående i horisonten på restaurangen där vi var, genom en dörr, och samtidigt så plingade det till i telefonen. Och då hade du sagt, du sa när du kom fram till bordet att du har en bra grej här. Och så tittade alla ner på sina telefoner och så var det då att Uwe Rössler skulle lämna,
ja,
Malmö FF. Så att det var liksom det var ett stressigt ögonblick där du kände att det var skrivbart, verkade det som.
Ja, det var det, absolut. Mm. Och det var ju, det var ju just att få det bekräftat och sådär. Och det var ju lite, jag hade ju knappt kommit dit, så jag hade inte börjat, jag hade inte fått någonting att dricka, jag fick ju ingen pizza, allt liksom.
Allt sket
sig på risken. Nej, men det var att när man får en sån där grej så måste man ju vara 100% säker, och det var, tog ju tag innan jag fick loss att det var, innan att det var 100, men det var det ju, och det blev ju bra, och sen fick jag ju några märkliga reaktioner där om att,
ja, det var det jag skulle komma till, ja. Alltså, för den som ser då hur det här nyhetsarbetet fungerar, ja, från första parkett,
ja,
så vet jag ju att liksom det går från 0 till 100 ganska fort, ja, när en sån här grej blir klar, och att du, alltså det är en sak att det snackas mycket,
ja,
och sådär, alltså om det ena eller andra, det snackas om allt hela tiden, ja, alltså jag tror inte folk förstår mängden av,
nej, det är väldigt
dålig
mycket
information som, ja, flödar liksom. Men och att du då trycker ut den här nyheten som är en av de största fotbollsnyheterna den här vintern, att den överlägset mäktigaste klubben i Sverige, går att argumentera för även Skandinavien, gör sig av med sin tränare som ändå har precis tagit laget, ska på väg att ta laget in i Europa League-slutspel. När den kommer då, så är den omedelbara reaktionen från en liten skara, får vi säga,
ja,
Malmö FF-supporter, att det här var dålig känsla från din sida.
Ja,
att du saboterade för Malmö FF genom att berätta det kvällen, ja, innan matchen mot FCK. Liksom. Och det är ju en ganska genant missuppfattning,
ja,
om hur det här yrket
det
funkar.
Det är svårt att ta det på allvar, men om jag ska förklara, så det är inte så man jobbar som nyhetsreporter. Då vill man ju vara liksom först med nyheterna, och det hade jag inte varit om man hade väntat till efter matchen, för då hade det ju, det blev ju officiellt liksom 11 dagen efter.
Ja.
Så att det är klart att då, jag kan liksom inte, ah, okej, jag ska göra att 5 personer nöjda genom att hålla, så funkar det liksom inte. Som nyhetssport, och i just det här nyhetsföret också med all information, så när man har fått en sak så kan man inte hålla på det.
Nej.
Man kunde hålla på det för 7-8 år sedan, för då fanns det inte här, då var inte föret lika
snabbt.
Så att fick man en nyhet då, klockan 2 på dagen, då visste man, nu är jag nog själv med det här i tidningen imorgon. Så då kunde man liksom hålla på det nästan 24 timmar, eller i alla fall 18 timmar och sådär. Men nu kan man knappt hålla det 18 sekunder när man får en grej, för att alla jagar på samma. Det finns så mycket sajter. Alltså bara kolla på liksom konkurrensen, liksom det är fotbollsnyheter, då, fotbollskanalen, fotboll direkt, fotboll Stockholm. Mm. Det finns säkert en massa andra sajter. Det finns en del Twitterkonton. Det finns liksom allt. Så att det har ingenting att göra med liksom att jag ville jävla, och varför skulle jag vilja liksom jävlas med Malmö? Det är väl jättebra för svensk fotboll att de går vidare, ja, och liksom FCK som är liksom
det jag tyckte var konstigt var, jag tror inte, jag upplevde inte som att så många av de här kommentarerna handlade om att du försökte sabotera för MFF. Det var att du inte hade gjort att du hade varit okänslig och inte tänka på konsekvenserna för MFF. Och det, där är det liksom någon sorts missuppfattning som jag upplever, att man tror att det här jobbet går ut på att hjälpa klubbarna eller liksom ta hänsyn,
nej,
till sånt.
Precis.
Utan det är ju, man kan ju lätt dra upp då ett resonemang om konsekvensneutralitet för oss. Ja. Att det liksom ingår inte i yrkets natur på det sättet.
Nej.
Men jag undrar också om det ligger någonting i det här i ett nytt medielandskap där aktörerna som är mer contentdrivna eller med, ja, mer support media och så vidare, att, man, ja, att det finns en vana vid att innehållet och liksom den journalistiska agendan är lite
annorlunda,
att heja på oss, stöttande liksom, lite, ja, mer liksom på det sättet, och att då att en objektiv neutral nyhetsförmedlare, ja, ska ingå i samma diskurs på något.
Men sen tror jag liksom inte, jag tror att det är väldigt många supportrar som gör väldigt stor grej av om man avslöjar startelver, om man avslöjar nyheter innan någon match. Eller liksom, jag har ju avslöjat att tränaren ska få sparken innan derbyt. Jag skrev om att Norling var, hade liksom exakta kontraktslängden på Rickard Norling 2 dagar innan derbyt vid AIK. Liksom. Det, så är det ju. Mm. Men jag tror att man gör en stor grej. Jag tror inte spelarna påverkas så mycket av det. De är vana. Alltså Marcus Rosenberg är van att det skrivs, att spekulera. Ja,
de tror inte jag bryr sig.
Ingen bryr sig överhuvudtaget. Nej, men det är det jag menar. Då menar jag på, supportrarna menar att man stör. Och det gör man ju såklart inte, tror jag.
Men det finns väl nyheter som kan störa, såklart.
Ja, så är det ju.
Men det är fortfarande,
det här, tror jag.
För fortfarande så är det ju då grund och botten inte ditt jobb att ta hänsyn till om det,
nej,
stör. Det är ju liksom inte, det ingår inte i arbetsbeskrivningen. Liksom.
Så är det.
Så det om detta,
ja. Nu ska vi försöka ta reda på vem som blir ersättare.
Ja, precis.
Och se om vi har
någon.
Då kan
du vänta till kvällen
veckan
innan premiären då och säga vem det blir, så att,
ja,
det blir.
Exakt.
Nej men
det blir ju spännande, men framförallt tror jag Malmö, jag tror att det kommer att vara jobbigt, en jobbig tränare att få hitta rätt och sådär, men jag tror att det finns väldigt många bra kandidater. Det är ett mycket attraktivt tränarjobb. Du har en 16-delsfinal i Europa League i februari. Du har en av allsvenskans absolut bästa trupper även utan Marcus Rosenberg. Så det är klart att det kommer ett jätteattraktivt jobb. Sen är det väl lite grann hur Daniel Andersson tänker här.
Ja, det är det man kommer till, ja, på något sätt. Och det har vi pratat
in,
om i år också.
Nej, precis. Tar han in 2 assisterande tränare med citationstecken och han går ner och tar någon form av managerroll, eller tar han in ett utländskt namn, ett stort utländskt namn, och tar in så att den utländska tränaren får bestämma sina assisterande tränare. Det är väl det som är den stora frågan.
Ja, det är ju...
Det känns lite... Är det inte dags för Daniel Andersson att göra det här nu fullt ut och bli manager?
Om det är det
bli...
han vill så tycker jag att det här är ett utmärkt tillfälle att göra det.
Ja, verkligen.
Samtidigt så kan det också vara... Han vet ju att det är en mycket mer skör...
Ja, tränarrollen och tränarrollen.
Det kan vara slutet för honom i MFF i alla fall.
Absolut.
Om han gör det, för att om det inte lyckas, om det inte lyfter så... Så måste någon annan göra det istället.
Sportchefs livslängd är ju mycket, mycket längre än en tränares.
Visst. Jag vill ju gärna se den här gången ett långsiktigare tränarval för MFF. Mm. Jag hade trott att de skulle må bra av det. Att de här tre senaste har ju stannat ganska kort tid, alltså allihopa. Och att sen har det, så är det ju ingen som känns som att de får speciellt stort mandat i olika frågor. Eller liksom, de är mer inne för att göra en arbetsbeskrivning som han har satt ganska mallat ganska hårt åt dem. Och att den här gången, så varför all del, kör själv. Men om inte så kanske han måste släppa på.
Men vad vill du se då? Det finns ju liksom jättemånga vägar att gå. Vi har pratat om en väg. Daniel Andersson kan ta managerroll, ta in ett etablerat namn som Kåre Ingebrigtsen, eller tillbaka med Åge Hareide eller något sånt där. Eller att man, har man råd, eller kan man göra, har man mandat, tror, hos supportrarna att ta in någon lite yngre tränare, säg Andreas Brännström. Liksom, han är väl en av de som är, om man ska ta någon som är mest up and coming, så är det väl Brännström, som tränar Jönköping Södra. Han är väl kanske lite äldre än vad Norling och de var när de slog igenom på allvar, men ta honom, göra honom till liksom huvudtränare och tro på honom. Men
jag tror att de har mandat att göra det, men då ska det nog vara någon som kommer från ännu mer imponerande resultat kanske.
Så kan det vara. Läget,
det finns ju de som liksom bryter hierarkier med väldigt progressiv fotboll.
Ja.
Men då kanske man ska ha ännu mer på fötterna nästan. Mm. Att hade han gått upp och vunnit Superettan i södra år, liksom, så hade det varit, kanske varit aktuellt. Jag vet inte. Men för att jag tror att MFF är en sån klubb där det är skepsis mot den typen. Det är bara att kolla på hur man reagerade i vissa läger av IFK Göteborg när Paja fick jobbet där, till exempel. Så var det ju också som att, vad har han gjort?
Mm.
Det är ju å andra sidan, liksom, som sagt, man ska inte glömma bort att MFF har pengar här, och att är det någon klubb som kan, nu skriver sig för hans bilar på ett nytt kontrakt och sådär, men är det någon klubb som skulle ha råd att dra loss de två, Poja och Ferrans bilar, så är det ju MFF.
Precis, liksom. Men, och nackdelen med att man tar in ett etablerat namn, det är också att de ser Malmö som, jag är här 2 år, sen ska jag ta nästa steg. Alltså, ja. Om kommer du inte ta tillbaka Åge Hareide till exempel, så kanske ser att han avslutar sin karriär i Malmö.
Nej, men jag skulle ju vilja se MFF mer liksom, vad ska man kalla det för, men exponentiella på något sätt, att de tar dit spelare och tränare som växer, snarare än att de tar dit färdiga spelare och tränare på det sättet. Att i den stunden som, vi kan ju komma till det då, för att vi hade ju den stunden som de hade möjlighet att ta Graham Potter i, till exempel.
Exakt.
Och de har haft det vid flera tillfällen.
Hade man haft möjlighet att ta Potter, tror jag, 3 gånger.
Berätta hela
som bakgrunden. Som jag hörde så, Graham Potter var ju en jättehet tränare, gick från Superettan, Malmö hade chansen att ta han då, men då var de osäkra på honom, diskuterade, tog en annan tränare. Sen hade de, den senaste chansen var bara för... när de tog Yver Rössle här senast.
Ett och ett halvt år sedan.
Då hade de ett möte med Potter och...
Han heter fortfarande Ove Rössle.
Ja, Ove Rössle. Då var, som jag har fattat det då, Potter intresserad av att ta Malmö. Men då var inte så här jättepå, utan de tvekade lite grann. De hade andra kandidater.
MFF var inte jättepå.
Nej, precis. MFF var inte jättepå. Och då kom Swansea för Potter. Och då tog han ju det såklart istället då.
Det finns ju olika vägar att gå. Det är klart att den här truppen och klubben måste bestå av internationellt gångbar erfarenhet och liksom tyngd på något sätt. Att den måste utgöra en sorts kärna som är en sorts kvalitetsgarant.
Mm.
Men MFFs bästa lag var ju fortfarande ett lag som innehöll spelare som var på väg upp och ut i Emil Forsberg och Filip Elander och Pontus Jansson och alla de som har exporterats ut från MFF i Europa. Ja, men precis. De senaste åren. Svanberg, alla de här spelarna som har varit i MFF och sen använt det som vuxit ur MFF på något sätt, så att de blir lite för bra för att vara i Sverige och MFF. Och jag tycker man kan resonera så på tränarfronten också, mer att ta en tränare som är på väg fram och så har gjort bra jobb med mindre resurser.
Mm.
Och varsågod, här har du nycklarna till svensk fotbolls fetaste kassavalv. Här kan du pröva dina förmågor med ännu större resurser och förvärva ännu större individuell skicklighet och se vad du får ut av ditt spel då. Och det resonemanget tycker jag MFF borde gå på mer.
Ja.
Så vi får se här vad de
ja, det blir spännande. Men det kan inte vara så långt bort, känns det som. Det måste vara några...
för deras del borde det helst inte vara det, va? För tanke på att de har rätt mycket att planera truppmässigt inför nästa säsong, ja, också. Och rimligen så är det ju här en tränare som ska få vara med och säga till om saker där också.
Ja.
Ett av deras främsta mål, eller ett som har varit ett transfermål för dem kan vi säga också, har ju varit Viktor Gyökeres, mm, som ju fick spela och blev
gjorde
uttagen,
två mål.
Gjorde två senast. Mål och blev uttagen i veckans lag i Zweite Bundesliga, så att det känns avlägset för just nu att han skulle vända tillbaka till Sverige.
Men ska vi lämna Malmö?
Ja, vi kan göra det.
Där.
Ja, men när det gäller Graham Potter då, så jag tänkte på en grej här som jag pratade lite kort om innan.
Såg du förresten Crystal Palace Brighton?
Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, men det var faktiskt lite därför jag kom att tänka på honom från början.
Aha, okay.
För att Crystal Palace Brighton möttes i Premier League på måndagskvällen här. Då.
Ja.
Och det var ju Roy Hodgson då mot Graham Potter. Och då får alla svenskar skrocka lite nytt sådär att det är våra killar som är där i tränarbåsen.
Det hade
ju
kunnat vara Malmö killar.
Ja, det hade det kunnat vara. Men de väntade i två veckor. För nej, men... I 75 minuter så var ju Brighton helt överlägsna och sen så var gammal äldst och Roy Hodgson kvitterade med en chans, ett skott på mål, tror jag.
Gneta till sig 1-1 trots att de var helt underlägsna.
Ja. Nej, men och då, det finns ju en jag hörde ett resonemang om en helt annan grej från början som fick mig börja tänka på svensk fotboll och det här att i Potter och Roy Hodgson då så har vi ju kanske de två liksom mest betydande tränarinfluenserna i svensk fotboll på,
ja, det får man
vad
säga
ändå. 35-40 år liksom, ja, i modern fotbollshistoria.
Tillsammans med de här unga generationerna med Stare, Norling och
jo, de gjorde ju saker, men det här var liksom ännu mer.
Ja, det känns
med Robson och Bob Houghtons liksom pressunderstöd och det här. Ja. Och sen kom Potter då och fick alla att vilja spela trebackslinje och ha högt bollinnehav egentligen. Mm. Så att det var lite så här, i alla fall, det var tanken som slog mig. Och då, för att backa bandet lite då, så hörde jag en diskussion i en annan podd som...
Vilken?
Den heter Stormens utveckling. Okay. Ola Söderholm, han brukar ha Jonathan Unge som gäst i ungefär varje avsnitt.
Kung Unge.
Och den är ofta rätt rolig. De spanar vitt och brett. Men det är liksom en kultur, politik, kultur, diskussion ganska mycket där. Mm. Och de har tagit fasta, eller jag tror det var Ola Söderholm som har tagit fasta på den här gamla sanningen om att Sverige är ett land av ingenjörer, inte filosofer.
Okay.
Att Sverige är ett ingenjörsland.
Ja.
Och det är liksom en sorts diskussion som jag tror präglade ganska mycket hur liksom, framförallt i kulturdebatten, att man vill att det svenska liksom, ingenjörsvärlden ska vara mer bildad. Man vill ha ett land som är på ett annat sätt.
Man vill ha mer filosofer.
Ja, man vill ha en rikare, mer bildad offentlig debatt som är liksom mer kulturellt rik på något sätt och mindre ingenjörstänk i det här landet. Och de hade tittat på den här serien på SVT som heter Det svenska popundret.
Ja, den gick här. Och,
så, i sex delar som var ganska underhållande där man fick följa svenska exporter av stora hits runt om i världen.
Ja.
Men det som hade slagit dem då var att det var ett typexempel på det här att Sverige är ett land av ingenjörer, inte filosofer. Och de drog så långt som de sa att det finns inga svenska genier till och med. Att vi har liksom ingen kompositör eller författare eller någonting som ingår i ett internationellt kanon i de yrkesgrupperna. Och det som de tyckte var tydligt i den här svenska popundret då, det var att alla de största svenska artisterna internationellt hade liksom i synnerhet knäckt koden för hur man gör en hitlåt.
Ja.
Att det har liksom Max Martin och de här som att de förstod hur man massproducerade hits.
Ja.
Men när Per Gessle satt för Roxettes räkning framför kameran i den här dokumentären och skulle berätta saker så var han fruktansvärt tråkig att lyssna på.
Ja,
jag tror
det
att
det kan
unge liknande honom vid någon som liksom dyker upp på någon KTH-fest och alla där tycker att han är tråkig. Liksom. Att
det roligaste Per Gessle är ju Robert Gustafsson härmar honom på idrottsgalan och framställer honom som den snåraste och mest giriga människa i hela Sverige. Den tror jag inte han var nöjd med. Men det var ju fantastiskt roligt.
Ja, det var väl så nära geni vi kommer då.
Ja.
Hela poängen i det här var då i alla fall att liksom det här ingenjörsprägen syns så tydligt även i vår musikhistoria.
Mm.
Och då började jag fundera på, eftersom jag är ganska fotbollsintresserad, på hur det här speglar sig i svensk fotboll. Och det, liksom,
ingenjör och filosofer.
Ja, precis. Så det är klart att det går väldigt enkelt och då var väldigt svartvitt att säga att men all svensk fotboll har varit så här iberfunktionell och jättelikom krass i, så här, i procent och meter och fram och tillbaka. Att
och då är man ingenjör då, eller?
Ja, precis. Ja. Och riktigt så är det ju inte heller. Det är klart att vi har haft influens nyanser och liksom i ganska stor idérikedom i perioder. Men det är fortfarande så att de liksom mest nytänkande, i synnerhet Potter då kanske, som är väl den största liksom, kanske spelmässiga filosofen som jag i alla fall har upplevt i svensk fotboll. Ja. Han var inte svensk, utan Potter dök upp här från ett annat land och har kommit lite andra influenser.
Ja.
Och så kan man titta på svensk fotbollshistoria i ett bredare perspektiv och liksom, okay, men vilken fotbollskraft har gått mest tvärs emot då den här normen för hur fotboll spelas i Sverige, hur man ska tänka på fotboll i Sverige de senaste åren. Vem har haft mest att säga om det?
Ja.
Och det har ju naturligtvis varit Zlatan Ibrahimovic som, men så sent som när jag träffade honom i oktober, satt och pratade om att han hela tiden, han fick inte göra tittfinter när han var yngre, utan man skulle bara jaga andra bollar. Och liksom, att man, varför jagar man andra bollar? Ja, därför att fotboll spelas enklast med en lång boll upp, en duell, och sen ta andra bollen. Och det är en väldigt krass, ofilosofisk syn på fotboll. Mm. Att liksom, du funderar inte på syften så mycket, utan det är mer otroligt resultatjagande.
Mer ingenjörsmässigt.
Ja, mer en ingenjörsfotboll. Liksom. Ja. Och att Zlatan då, liksom, som ändå på något sätt har gjort lite revolution mot det här sättet att tänka om fotboll och vill tillåta andra grejer i fotbollen.
Mm.
Till och med han, när han på sin odyssé ute i världsfotbollen stöter på den ena och den andra tränaren, använder filosof som skällsord.
Mot Guardiola.
Pep Guardiola. Ja. Att Zlatan ändå gick så, i den bemärkelsen...
Han är så indoktrinerad i ingenjörstänket.
Ja, men till och med Zlatan är en ingenjörsagent för svensk fotboll ute i världen.
Exakt.
Som stör sig på en överdrivet filosofisk syn på fotboll. Att liksom, håll inte på med något koncept.
Nej, utan det säger en del om vart Sverige.
Liksom, var ska inläggen gå någonstans liksom, så jag kan gå på de bollarna. Och det var bara, det testade sluta egentligen min spaning.
Mm, det var ju en rolig spaning.
Det var slog mig när jag hörde den och så försökte man översätta det till det här då att... Ja, men jag kan också se linjerna i hur svensk fotboll är i mångt och mycket ingenjörsdriven på det sättet. Och att till och med vår största export utomlands då, som skulle vara en agent för någonting annat, åker runt och är förbannad på att folk är filosofiska.
Det är lite roligt faktiskt.
Och att då jag såg den här matchen då med Hodgson och Potter och så tänker man att vilka har varit liksom de kanske, Potter mer än någon, den mest abstrakta tänkaren i fotboll. Han var inte svensk.
Jag tror att jag har kallat Rickard Norling för filosofen en gång.
Jo, men han kan prata filosofiskt. Han är väl kanske så nära vi kommer då ett verbalt geni.
Exakt.
Han skulle kunna ingå i ett internationellt presskonferenstränarkanon för svensk del. Men,
den som vi inte har en filosof, det är väl Stefan Billborn. Det är väl så långt, Stefan Billborn och Stare är väl så långt från filosofen man kan komma. I alla fall är sättet att uttrycka sig.
Ja, de är Stare i synnerhet. Va? Ja. Alltså, det är liksom, man gömmer nyckeln eller inte.
Typ.
Att spela match. Billborn vet jag inte. Billborn har ju också en sorts ingenjörsbakgrund nästan. Han gillade ju programmering och så här när han var yngre.
Så ja, det kanske är lite så.
Han har programmerat.
Men jag tänkte mer på just deras verbala sätt att uttrycka sig. Har ingenting med tränargärningen att göra.
Nej. Jag ska utvärdera Billborns filosofiska läggning här.
Ja, det måste vi göra någon
2020.
Ja, på CDC sen har det ju börjat hända en del. Vi kunde ju ha en del nyheter om tränare framförallt. Spelarfronten har ju inte börjat dykt upp sådär jättemycket ännu. Vi har ju sagt i de här senaste poddavsnitt att vi tror inte det kommer bli så mycket. Jag kollade med Hammarby sportchef Jesper Jansson om Genoa har hört för angående Tankovic. Skrev ett långt meddelande. Fick svar efter någon timme. Stendött. Så att det...
Man skrattar. Ja, det är hemskt.
Ja, det verkar ju som om Mujo Tankovic inte får den här flytten som var så nära och kan ha skrivit på kontraktet. Så att
Genoa ligger kvar på nedflyttningsplats i Serie A och förlorade derbyt mot Sampdoria.
Och Sampdoria har varit urusla. Så att,
Det fanns kanske bättre miljöer att landa in i januari.
Exakt.
Men han hade ändå bestämt sig för det här, så att man får ju tycka att det är lite tråkigt för honom.
Och sen har vi varit inne på Genis Kosica och Kalmar och Mjällby förra avsnittet. Där tror jag Kalmar ligger bra till nu med tanke på att de har en ny sportchef. Och Djurgården som var inne på tidigare var intresserad av Kalle Holmberg, där de var i kontakt med hans agent och även spelaren själv har sagt att pratat kontrakt och sagt att om du inte hittar en utomlands så vill vi ha dig. Så att vi får väl se vad som händer där då.
Det är ju hade varit en väldigt bra värvning för Djurgården.
Ja, det tror jag också faktiskt.
Komplement till Kujovic. Kalmar har ju också en ny tränare, det har vi inte nämnt.
Nej, det har de ju.
Nanne Bergstrand.
Exakt, och det var vi väl inne på lite grann, va? Att vi tyckte att det hade varit en perfekt lösning för Kalmar.
Du kanske tyckte det.
Ja. Ja, men det hade varit en perfekt lösning att han kommer in, han kan klubben. Nej, men du fattar vad jag menar. I det här, jag tror vi sa det i botten att i det här läget så behöver Kalmar
för den här säsongen,
exakt,
för att inte bara rasa rakt igenom.
Exakt. Så behöver någon som känner till spelsystem, känner till spelarna, känner till det mesta och liksom, han är van vid det här läget. Så att jag tror att Nanne Bergstrand är helt rätt för Kalmar i det här läget.
Det som kritiken blir då är ju att han ska aldrig behöva vara helt rätt för Kalmar.
Så är det ju såklart.
Det är ju misslyckande att det är så.
Ja, så är det.
Men däremot så jag håller med dig om att ska någon släpa dem genom den här perioden så kanske det är han. Och sen får någon annan ta vid efter. Men ja, kan man i alla fall få lite saker på plats där nu, verkar det som.
Och en grej till, och Fotboll Direkt skrev här tidigare att Ebenezer Ofori är aktuell för AIK.
Det sa ju du redan förra veckan.
Ja, precis. Och där har jag hört då att han... AIK har börjat kolla upp värvningen. Han vill till AIK tydligen. Men AIK måste i så fall sälja Ado för att det ska bli verklighet. Och där finns det ju lite intresse från MLS. Men jag har svårt att se att de ska ha Ado och få det samtidigt. Det har de nog inte råd med just som det är nu då. Men så att om Ado försvinner så kan vi kanske räkna med att Ofori kommer in.
Det hade varit en
uppgradering.
Om de ska bli mer bollförande AIK, vilket de verkar ha ambitionen att bli, så är Ofori en bättre fit än Ado.
Men har ju fått ett tungt avbräck nu i Nabil Bahoui som man skulle bygga hela spelsystemet 4-3-3 tror jag för kommande säsong. Så att om AIK nu slopar 4-3-3, det vet jag inte. Men
det är en fruktansvärd
smäll. Och han gjorde det på sista träningen, drar han korsbandet. Det absolut sista han gör. Det är så tragiskt att man lider verkligen med Nabbe.
Ja, den är väldigt, väldigt tuff.
Man lider med Nabbe.
För AIK som... Ja, de har en intriguing vinter framför sig här.
Ja,
det finns mycket stora utmaningar. Draken lyfter emot vind, som man säger.
Ja, precis. Det är som vår podd.
Precis, som vår podd. Vi ska ta en vecka, inte uppehåll.
Nej, inte uppehåll.
Det kommer ett avsnitt
vi
i mellandagarna.
Vi kör på, även fast...
Det är ju julafton på tisdag.
Ska vi spela in då, eller?
Vad ska du göra på julafton? Ska vi ses här?
Ja, exakt. Ja, det är julafton på tisdag. Man glömmer det här att det är jul också. Jag åker upp till Sundsvall på torsdag. Antingen så spelar vi in...
Ska de behöva lyssna på det här?
Ja, nej, det behöver de inte göra. Vi avslutar här så kommer ett avsnitt i nästa vecka. Vi lovar det ändå.
Ja, det kommer runt nästa tisdag.
Runt nästa tisdag. Mm. Och för sig god jul då.
Ja, och
inte gott nytt år.
Hinner vi igen sen innan?
Ja, det tror jag. Det borde vi löser det. Ja.
Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.